Då säger jag först att det är fortfarande mål B6452 för 17 och det är nu förhör med den tilltalade målet. Jag överlåter till åklagaren ledare för förhöret. Varsågod.
Ja, tack. Ja, Marcus, kan du själv berätta om vad du gjorde på Folkungagatan och om den här mötet med polisen?
Alltså, jag trodde då att jag mådde väldigt dåligt vid den tidpunkten. Mm. Jag hade inte tagit medicin på 5 år. Och nu har de åter... Jag hade inte tagit medicin på 5 år.
5 år, oj, ja.
Och jag hade en massa vanföreställningar om att jag hade ett program på Facebook. Och då var den här moskén då vid min lägenhet som var avlyssnad. Och då trodde jag att människor på gatan, de hade ett program om mig. Så det var därför som jag stod så länge på samma punkt. Och då trodde jag samtidigt då att genom det här programmet så hade ryska militären utsatt mig till... spirituell ledare för deras insatsstyrkor. Så att jag behövde bara prata i min lägenhet, så trodde jag att ryska militären hörde det och att de så att säga lyssnade på mina åsikter och vad jag tyckte de skulle göra för någonting. Så då så trodde jag då på fullt allvar, så trodde jag i min sjukdom då att ryska militären skulle komma och assassinera Thomas Gurell och Christoffer Karlsson och ta alla deras egendomar, förstöra deras kvinnor. På grund av att de då tog mig till Sankt Göran. Eftersom jag trodde att ryska militären var beroende av min spirituella ledning. Och det här har jag givetvis, jag insåg ganska snabbt att det här är bara vanföreställningar. Det tog en två veckor ungefär på Sankt Göran innan jag insåg det. Så att, och sen dess så har jag en fungerande behandling i Huddinge rättspsykiatrisk öppenvård just nu. Som har pågått ända sedan för ett år och 2 månader sedan.
Mm.
Så att, och då var jag på väg till den här svärdshandlaren i Gamla stan som jag känner, Magnus von Brömsen. Och han skulle titta på svärdet eftersom det var lite rostigt och sådär. Han skulle anvisa mig hur man skulle slipa det och hur man skulle ta bort den här rosten och etc.
Mm. Var bodde du någonstans vid den här tiden?
Erstagatan 22, okay. På Södermalm.
Mm. Kommer du ihåg då den här polisresan med polisbilen?
Ja, alltså det var först när de sa att de skulle ta mig till Sankt Göran, som eftersom jag kan visa några bilder här på vad jag blev utsatt för sist jag var på Sankt Göran.
Nej, det är inte nödvändigt, utan
i alla fall min vänstra arm, den blev helt 3 gånger så liten som min högra arm ungefär. Så att jag kan inte göra armhävningar längre. Och sen så är det fullständigt förstört skinn på skinkorna och bulor och sådana saker. Så att jag liksom upplevde en hotsituation när de sa att de skulle ta mig till Sankt Göran. Jag upplevde det som ett misshandel.
Det var på Sankt Göran, du var orolig att du skulle bli utsatt på Sankt Göran för, eller i polisbilen?
Nej, på Sankt Göran.
På Sankt Göran, ja. Okej.
Mm. Så att jag upplevde det som ett konkret hot när de sa att de skulle ta mig till Sankt Göran. Jag fattade inte min sjukdom, att det var berättigat. Jag förstod inte det då.
Nej.
Utan jag trodde verkligen att ryska militären skulle komma och hämnas, att de behandlade mig på det här sättet.
Det här som du har hört polismännen berätta om nu, känner du igen det?
Jo, jag känner delvis igen det. Jag upprepade deras namn och sådär. Men det var mera i samband med ryska militären. Det var mera att jag trodde att ryska militären skulle komma och göra dem illa. Det var inte så att jag själv skulle göra det. Jag kanske inte sa det så tydligt, så att det kanske missuppfattades. Eftersom jag var ganska chockerad över att de skulle ta mig till Sankt Göran plötsligt.
Och trodde du att ryska militären skulle höra dig när du satt i polisbilen? Eller skulle du...
Nej, att de skulle få reda på det.
Reda på det, ja. På något sätt. Mm.
Så att, och då trodde jag också, för att jag hade vanföreställningen också 2010-2011, att jag var gift med prinsessa Madeleine.
Mm.
Då faktiskt så lämnade jag in dikter på Svenska Akademin. Och jag hade kontakt med kungens kammarherre, Odd Scheidisch. Som nu har gått i pension. Och jag har ett brev från Horace Engdahl i min senaste bok som jag lämnat in till rätten.
Mm.
Och jag var uppe i den här skapande processen liksom. Så att när det plötsligt avbröt så här, så blev jag liksom ställd. Och då trodde jag att både kungen och ryska militären skulle komma liksom och sätta stopp för det här.
Att du skulle transporteras iväg till Sankt Göran?
Ja.
Okej. Okay. Och då hörde jag också att polismän sa att du till dem ska ha sagt att de skulle få ångra det här, vad de har gjort. Och...
Jag trodde det. Jag trodde att de skulle få ångra det. Jag trodde det. Men det var ju helt felaktigt. Men jag liksom i min sjukdom när jag inte hade tagit medicin på 5 år, då hade jag en massa vanföreställningar som var grandiosa.
Mm.
Då trodde jag verkligen att de skulle få ångra det här.
Och sen sa du att hur lång tid tog det då innan du blev av med de här vanföreställningarna?
Det var väl 2-3 veckor på Sankt Göran innan jag förstod att det var felaktigt.
Mm. Och det här svärdet då, du berättade att du skulle gå med det.
Mm.
Och så det låter ju väldigt liksom... konkret ett normalt beteende jämfört liksom med det här andra som du berättade om dina vanföreställningar.
Jag hade normalt beteende. Jag gick i mina vanföreställningar i flera års tid alltså. Och det hände aldrig någonting. Utan jag hade dem liksom som spirituella skaparkrafter som jag hämtade inspiration ifrån.
Mm.
Så att de påverkade inte mig på ett sånt konkret sätt. Utan jag levde ett normalt liv i flera års tid med de här vanföreställningarna.
Okej. Okay. Och varför hade du det här svärdet överhuvudtaget?
Jo, som jag sa, att jag skulle till Magnus von Brömsen.
Jag tänkte, varför hade du svärdet? Alltså, varför, det var ditt svärd?
Ja.
Hade du haft det hemma i bostaden? Eller?
Ja, just det. Jag samlade lite grann på svärd. Jag hade börjat göra det eftersom han säljer många fina svärd i sin butik där. Sålde. Från 1800-talet och 1700-talet. Så att jag har ett till svärd hemma som är japanskt.
Mm.
Jag vill bara säga, om ni undrar varför jag skakar så är det den här medicineringen som jag har just nu.
Mm. Ja, tack.
Tack, Jarokov Korki. Varsågod.
Tack. Jo, Magnus von Brömsen här, har du haft kontakt med honom tidigare?
Ja, vi hade kontakt under flera års tid.
Okay.
Jag brukade gå till hans affär och vi pratade och sådär. Mm. Och sen så hade jag hans telefonnummer. Och så när jag ringde honom då för en månad sen så fick jag reda på att han hade gått bort i november.
Okej, okay. Och det är den här affären, jag tror jag har gått förbi den i Gamla stan där det är massor med saker i fönstret.
Mm.
Rätt bula mynt och frimärken.
Ja, det är liksom helt full affär.
Ja, precis. Mm. Okej. Okay. Och det här svärdet, jag sa framställningsvis att det var antingen pakistanskt eller indiskt från 1848.
Mm.
Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Mm. Okej, och jag har egentligen inte några ytterligare frågor till dig, utan jag är nöjd så, tack.
Mm, tack, du får göra ett slut.